Hej!
Hallå där!
Cecilia Blankens, Johanna Svanberg, läget är utmärkt.
Peppe Öhman. Jag måste säga ditt namn, annars skulle det bli konstigt.
Rätt ska vara rätt.
Vet du vad jag skulle vilja säga nu först av allt? Jag läste en artikel i New York Times om någonting. Det var ganska oväntat. Ni vet hur man under det här året har pratat om att ja, men nu kommer jag aldrig mera på med jeans eller BH.
Mm.
För att man är så van vid att bara skrota runt hemma i sin skönaste pyjamas. Nu läste jag att BH-försäljningen har gått upp. Resten av klädförsäljningen har gått ner, men BH-försäljningen har gått upp. Men däremot så är det för att det är en ny sorts BH som säljer. Och det är ju de här sköna, mer, du vet, utan såna här wires, vad heter det?
Jag tänkte byglar först att det kanske var liksom sexy bra för att folk ligger mer. Det kanske folk inte gör.
Men folk ligger väl generellt mindre nu för tiden.
Även såna BH har i och för sig gått upp. Men såna här vanliga, alltså du vet, jag gissar basic push-up som folk kanske köpte förut, eller vet inte. De har inte gått upp, alltså det. Men däremot att just BH-försäljningen har totalt sett gått upp, trots att resten av klädförsäljningen, alltså klädbranschen, går ju svindåligt. Eftersom ingen behöver några nya snygga kläder att visa upp sig i.
Men Peppe, vad hade du för input på sex, på liggeriet?
Ja, sexet har gått ner. Det är otrendigt att ligga.
Vänta lite nu, alltså du menar sen när?
Ja, The Atlantic skrev om det här för ungefär, det handlar visserligen om om unga människor, att unga människor ligger mindre. De skrev om det för ungefär ett år sedan. Unga människor har enormt mycket mindre sex än var, och senare sexdebut än vad vår generation hade.
Och de sitter ju bara hemma och scrollar.
Ja.
sa Johanna 47 att ungdomen...
Det mår du tro. Sen gick hon snabbt in och bokade en paddelmatch medan hon pratade.
Men det är väl överlag att de här tonåringarna är ju så ordningsamma av sig. Det har vi ju liksom nämnt här förut, hur man bara vill att de ska liksom, ja, tjuvröka någonting i alla fall. Som lite, nej, det ska bara liksom bygga snökojor och hållas på. Ja, och jag kan inte tänka, föreställa, men jag gick vid femman eller sexan, då hade man väl åtminstone småhånglat lite. Man hade liksom pussat någon kille i alla fall. Det var ju helt standard. Jag kan inte föreställa mig att mina barn har gjort det. De är väldigt långt från det, kan jag säga.
Fast det är väl ganska härligt ändå. Alltså det är så här, låg- och mellanstadie, fine. Då behöver man liksom inte utforska någon annan sexuellt. Men på högstadie gymnasie, då ska man väl ändå utforska sin sexualitet.
Ja, ja, precis. Jag menar inte att man ska liksom ligga då. Men kanske i alla fall att man har något intresse för någon annan slags person.
Det måste man väl inte. Det kommer ju komma.
Det är inte så säkert.
Det kommer ju finnas en väldigt stor del av livet som kommer innehålla sånt.
Men kan det också vara liksom en pendelrörelse som en protest mot den här millennial-generationen på Instagram, alltså influencers-generationen, den delen som bara är tits and ass, eller nästan bara ass egentligen, jättestora rövar, jättesexigt, fläcka ut sig with swimming pooler och då kommer liksom den här generationen, den unga, riktigt unga generationen, och säger att nej, vi har liksom pusiga jeans, liksom vår kropp får se ut hur som helst och det är en bra kropp. Och bara, ja men de tar liksom tillbaka det som den, alltså fan, jag tycker inte om man vill ordna naturligt, för allt är väl naturligt, men de är i alla fall motsatsen till att ha en jättesmal Kardashian-media och stor röv och jättetajta kroppstrumpor på sig. Och så de är liksom anti-sexighet och anti-sex.
Precis, men det är väl den där pendelrörelsen kanske. Men alltså på det där om de ska liksom göra det eller inte. Jag kan ju tycka, alltså när man själv gick i mellanstadiet kanske. I alla fall sexan, för är man sexan där. När man börjar bli liksom nosa på tonåren. Då, alltså det var ju det mest pirriga som kunde hända. Att man var ute en vårkväll, cyklade. Så såg man liksom Johan Erkenvåg där borta. På en annan cykel. Och man bara, vi gör inget särskilt. Sen så bara råkar man springa på varandra ut. Liksom. Fast det var allt var liksom ändå, ryktet gick ju förstås utan mobiltelefon. Men på något jäkla sätt lyckades man ändå få veta att vilka som hängde vid liksom backen bakom sjukhuset. Om man bara råkar cykla förbi, såg att den personen, det var jättepirrigt, kanske man småpussades lite. Jättetråkigt om inte de ska missa, om de missar det för att de ska sitta hemma med sina så här killkompisar och spela Minecraft. Bara...
Ja, fast samtidigt, de måste väl få ha sin variant av det. Det är inget som säger att din upplevelse var den ultimata.
Nej.
Alltså, och det här säger jag, alltså jag är helt emot att barn sitter hemma hela tiden. Det gör mina definitivt. Det verkar svintrist, men måste jag ändå... Jag kan ju inte säga att min uppväxt var så himla mycket bättre. Det vet jag ju inte om den var.
Bättre, det går väl inte att jämföra så. Jag säger, men jag menar bara att det är ju liksom, det är ju kul med relationer. Det är kul att upptäcka liksom kärlekspirret.
Ja, för det, alltså,
det kommer de göra.
Ja, men då kommer det att, och kärlekspirret, det går väl inte. Det är väl det mest mänskliga som finns, kärlekspirret. Men det kommer ju också med en massa skit att vara liksom kvinna eller ung kvinna, till och med tjej och ung.
Ja, börja bry sig om sånt. Och liksom ja, så här, hur ska jag klä på mig nu för att, du vet, se cool ut? Det är jätteskönt om de slipper tänka på det.
Ska jag vara feminin? Ska jag vara en tomboy? Man ska liksom betrakta sig själv genom killarnas blickar. Alltså, det har ju varit en så jävla stor del av ens uppväxt ändå. Hur förhåller sig killarna? Hur ser de på mig?
Ju senare ens barn kommer in i det är ju desto bättre, skulle jag säga.
Ja, alltså både jag... Alltså... Men det är väl också en del av att kunna operera liksom. Jag vet inte. Men det kanske var för egen del. Alltså det är klart att man tänkte på det. Men jag tror kanske inte på ett jätteannorlunda sätt än vad killarna tänkte på det. Alltså jag tror inte att jag kände mig så här pressad att vara eller se ut på ett visst sätt. Men jag var också ganska urballad, punkig tonåring. Jag var inte liksom... på det viset särskilt så här, ängslig, även om man såklart hittade på sina tricks för att få liksom Jimmy Wallenstein att se en. Men jag, nu när jag säger det så minns jag också att Rickard Aronsson, som jag egentligen inte var kär i, men han var 2 år äldre så han måste ju gått 6:an då och jag är 4:an. Honom ville jag bli ihop med för jag tyckte han var kort och det tyckte jag var väldigt gulligt. Det var absolut någon freudiansk grej eftersom min pappa är väldigt kort. Jag hade liksom en thing väldigt, väldigt länge för korta killar. Usch, vad sorgligt. Men så var det i alla fall. Jag tyckte att han kände spännande, Rickard Aronsson. Då hade jag på mig en ganska så här vid liten kort kjol på mig. En sån här som stod ut när man snörade. Inte på ett barnsätt utan lite mer på så här rockabilly-sätt. Och då var han så här, ja det kan vi göra. Men då får du jubla 10 gånger med den där kjolen. För han ska flukta när kjolen åkte ner då förstås. Men det tyckte jag kändes jättespännande. Så det gjorde jag gladeligen. Så ni har en liten slinka.
Men apropå det här med korta killar, så lyssnade jag på min andra favoritpodd, Flashback Forever. Och de, alltså, vet ni vad det är för något? Har ni lyssnat på den någon gång?
Jag har aldrig lyssnat, men alla säger att den är jättebra.
Ja, men det handlar ju också om trådar på Flashback, alltså olika ämnen som diskuteras och så citerar de folk. Och det här var då apropå någon tråd på någon kille som var 1,52 som aldrig hade haft en tjej eller någonting. Och så handlade det om att vara ihop med en lång kille. Och att, och då tänkte jag på det här med att hur vanligt det är för tjejer att kunna säga att nej, men jag skulle aldrig vara ihop med en kille som var kortare. Och sådär. Och jag menar, jag själv har aldrig varit ihop med en kort kille. Men om en kille skulle säga så om en tjej, hur fruktansvärt man skulle tycka att det lät.
Ja, verkligen.
Ja, och det sker ju hela tiden. Men det är... Och då tänkte jag på så här, det är ju ett tecken på... Alltså då kan man tycka så här, ja det är kul att vi kan säga så. Men det är bara ett tecken på att vi är i underläge. Alltså att man från, du vet, underdogs, då får man säga sånt, typ.
Mm.
Ja, sorgligt.
Min kompis Simon är... kort, är det, av sig, var ihop med en längre tjej, beskrev hur, när de var typ ute gick på stan och höll varandra i handen, träffade ett annat par där killen också var kortare, hur det liksom på ett väldigt naturligt sätt blev en mors då, killarna emellan, att de liksom var ungefär som liksom husvagnsförare eller liksom husbilsförare gör ute på vägarna. Jag bara, tja. En sån som short guys unite.
Hörrni, jag har tänkt mycket på kvinnohat. Och eftersom jag är den som alltid kommer med de tråkiga och liksom världen kommer att gå under och skapa dålig stämning på den, tänkte jag ta upp det nu. Jag tänker jättemycket på Sarah Everard, visst utan hennes efternamn, så, som blev mördad här om veckan i Storbritannien.
Mm.
Och hon var på väg hem, kidnappad och mördad av en man. Och det här är ju såklart inget, det var absolut ingenting unikt med det här. Men det fick mig att tänka på hur jävla sinnessjukt det är att det är en så normal grej. Nu kommer folk att reagera, det kommer att skrivas krönikor, det kommer att polisen kommer att säga så här, ja, vi tar tag i det här, det är ett jättestort problem. Amnesty kommer att gå ut med lite statistik om hur många kvinnor som blir mördade av män de känner och män de inte känner. Och sen fortsätter världen helt som förut.
Mm.
Och det som jag stör mig på är att det här är ett problem som män verkligen inte tar på allvar. Utan de flesta män tänker så här, ja, men jag har ju aldrig mördat en kvinna, så att det här angår faktiskt inte mig. Och män fan riskerar aldrig någonting för kvinnors skull. Men det, alltså, ja, det här är så verkligen en käpphäst för mig, men det stör mig så otroligt mycket. En man liksom talar för kvinnors sak om han känner att han kan få beröm för det, eller folk kan säga att gud vilken fin man han är. Han fick döttrar och insåg att kvinnor också är riktiga människor, och nu skriver han den här fina krönikan. Men liksom, men det kommer till kritan att säga emot en annan man eller riskera liksom ett jobb eller en sponsor eller någonting, fan då är de knäpptysta.
Verkligen. Men det är som det här, tycker jag också, som man känner med AstraZeneca-viruset, eller precis, AstraZeneca.
Vaccinet.
Ja, vaccinet. Där det var alltså, vad var det, 17 miljoner doser, 30, något 30-tal fall av blodproppar. Ja. Och så jämför man det med p-piller, ja, som har 6 fall per 10 000
men precis, personer.
Och man bara, men det är mycket, mycket värre. Men det är bara, det skrivs ut dagligen. Folk för år ut och år in så ska det ätas. Inga problem, ingen som bromsar det.
Jag vill komma med liksom lite självrannsakan på ämnet. Därför att jag kan ju på ett sätt alltså förstå, väl kanske fel ord, men ändå relatera, för jag alltså i frågor gällande rasism till exempel. Så det är inte så att jag inte engagerar mig, men jag är ju inte heller den som står längst fram på barrikaderna där, för att det är liksom inte jag som är främst drabbad. Och det blir svårt på något sätt, eller komplicerat, att föra liksom någon slags talan och röst. Alltså utan att, jag vet, det är svårt att liksom hitta orden på något sätt, och det är svårt att liksom ta den rollen. Man vet inte när det är läge och när är det nu jag ska göra det, eller är det liksom nästa gång, eller det, på något sätt så skulle det väl gjorts för länge sen, men det blir liksom lite knepigt, och då menar jag förstås inte att jag inte gärna gör det, men det blir ju mer komplicerat när man inte är den som är främst drabbad. Och så kan jag tänka mig att man som vanlig liksom bussig man kanske också känner att det blir lite, vad fan börjar, liksom hur formulerar jag det?
Det är ju ändå ganska lätt att till exempel nu med sociala medier dela, alltså det finns ju saker man kan göra som inte handlar om att, som bara visar att man tar ställning, och det är väl det som killarna är sämre på att göra. De enda jag ser som engagerar sig på något sätt är ju alltid tjejer.
Men sen finns ju också den sorten som liksom slentrianmässigt engagerar sig i varenda fråga.
Kan man hellre det? Mycket hellre det. Då är det åtminstone att lyfta någonting. Alltså även om man sen inte brinner för allting och gör jättemycket. Men det är ändå, jag vet inte, någonting gör man ju.
Jag vet inte, jag kan tycka att det blir lite så här urvattnat på något sätt. Det också på något sätt, att det blir lite så här, jag vet inte, liksom på ytan så. Jag vet inte. Men det är klart jag håller med, och jag förstår. Jag säger bara att jag kan relatera till att det är svårt att veta när och hur det är dags.
Men jag tänker att det är sant, och jag förhåller också med det är svårt, men jag tänker att det är ändå en mindre att säga någonting fel, eller kanske reagera på fel ställe och få liksom någon slags backlash på det. Det är ju ändå ett mindre, och liksom, då lider man ändå mindre än när man blir utsatt för rasism eller sexism. Alltså jag tänker att man får, alltså som privilegierad måste man ju ändå på något sätt våga riskera det. Det är fan ens plikt att man får ta att någon skriver något bäst i ens liksom, Instagram-kommentarer.
Jag är ju lägd åt något håll som är liksom att jag feedar liksom på någon slags optimistisk läggning på gott och ont. För att det kan vara bra att vara optimist, det förstår man ju. Men nackdelen är väl att det är inte alla som ber om att få en jävla klämcheck framåt push. Vissa vill ju bara liksom, kan vi bara stå still här nu och liksom, kan du bara hålla käften och lyssna och inte vara så jävla peppig? För det är inte alltid vad man vill höra. Man vill kanske stanna i eländet en stund. Andra. Jag gillar ju inte det. Eller jag vet inte. Det är något som hela tiden jagar mig framåt. I alla fall så läste jag idag att enligt en undersökning från Världsnaturfonden så oroar sig 6 av 10 för klimatet i Sverige. Mot 4 av 10 för ett år sedan. Vilket ju är en väldigt positiv utveckling ändå.
Mm.
Och samtidigt negativ. Att det är fler som oroar sig.
Nej, nej.
Jo, man ser det som att det är fler som mår dåligt.
Nej, ja, det är möjligt. Men mår dåligt är inte så jävla farligt. Mår dåligt måste man ju göra innan saker och ting händer. Tänk om det vore så här. Man kan ju inte gå och se att mår dåligt som något negativt. För förmodligen så är ju ofta det mår dåliga början till någonting som ska förändras till det bättre. Ja, exakt. Så jag kan faktiskt bara se det som någonting positivt att folk fattar. Liksom. För jag har ju haft klimatångest sen innan, långt innan det var ett ord. Jag hade klimatångest liksom på 80-talet. Ja, så det har liksom alltid, det har varit min grej. Och i perioder har det ju verkligen varit alltså fruktansvärt jobbigt att konka runt på. Alltså särskilt under lejåren måste jag säga, var det liksom helt det outhärdligt bitvis. Alltså jag hade mardrömmar och hade så alltså det var hemskt alltså. Tills min lösning blev att man tar tag i skiten istället. Det är så, ju mer man duckar för saker och bara skruvar ner volymen när det kommer läskiga nyheter, stoppa fingrarna i öronen och liksom lalalala, desto närmare kommer ju ångesten och bara jagar den i rumpan liksom. Så att ta tag i det och läsa, lära sig, lyssna, försöka förstå har ju verkligen varit en sån otroligt stor hjälp för mig i det här faktiskt.
Intressant, alltså jag tror ändå att jag reagerar typ tvärtom. Ju mer jag läser, alltså jag vet det, så jag behöver inte läsa på, för att ju mer jag läser, desto mer ångest får jag.
Ja, men det är inte bara läsa, man måste göra också.
Ja, jo, men det...
Men alltså göra det, jag menar, det kan ju vara mer än att man liksom byter till elbil. Alltså man får ju kanske, alltså engagera sig i frågor. Jag vet inte, för mig är det verkligen, du vet, när man lärar sig med folk som verkligen kan de här sakerna, så är det ju inte, då märker man ju att det är ju helt normala människor. Alltså jag har varit på föreläsningar med en snubbe som heter Per Olsson, tror jag. Som är en av Sveriges främsta forskare och kunnig på ämnet. Som föreläser världen över. Och han är liksom en sån där, och samtidigt så bilentusiast och sådär. Så att det känns, och du vet, och en sån person ändå, det är inte någon i de här mötena som sitter och bara totalt deppar ihop, utan snarare pekar på möjligheter och sådär.
För jag kan känna igen mig i det som Johanna sa, att det kan bli, jag kan också känna att jag orkar inte läsa en till artikel om Amazonas och hur allt går åt helvete och isbjörnar drunknar, men i kombination med att det finns, att det, mina handlingar inte bara är förgäves för det kommer att gå åt helvete, utan att det finns liksom någon slags, att nu när vi slutar använda solkräm som förstör korallreven, så finns det faktiskt korallrev som återhämtar sig. Jag behöver kombinera det med att allt går åt helvete, för annars, ja, men det blir för mörkt till och med för mig.
Ja, men tänk bara på hur det var. Kommer du ihåg på liksom 80-90-talet hur det var, och ozonlagren var helt åt helvete? Och att det vi ordnade det. Liksom. Det finns ju, det är inte ett av de liksom stora problemen i den här donuten som är hållbarhetsmodellen som beskriver liksom problemområden inom hållbarhet. Så är ozonlagret inte ett av de större bekymren längre. Så, och jag menar också att bin har börjat komma tillbaka i större mängd när vi har förstått vidden av att man kan inte bara ha gräsmattor överallt och sådär. Så det finns ju liksom, vi kan ju påverka förstås, med sådana förändringar. Och i det här, de här hållbarhetssamtalen då, som pågår överallt och som jag tycker om och spännande att lyssna på och så. Så snackas väldigt mycket nu om 15 minute cities. Har ni hört talas om det?
Nej.
Då ska jag säga er för det. Nej, men det är alltså en så här vision som egentligen inte är något nytt, utan det har liksom funnits sedan början på 1900-talet, men sen har det väl försvunnit iväg för att vi blev så himla förtjusta i stora shopping malls och så. Men där man bor, där man bygger samhällen, där allt ska finnas liksom inom 15 minuters fossilfri transport.
Mm.
Allt från sjukvård till grönområden till små butiker till sådär. Så att det ska man kunna...
Och det låter precis som mina kvarter.
Ja, det låter som det. Ja. Jo, men precis. Man kanske, men kanske ännu mer så då. Att det ska kunna... Att man ska kunna, så är det väl ett stor del. Men man, jag tror att de har nog på att satsa mycket på det i Paris till exempel. När det ska just på det där 15-minute series. Och jag tycker det låter som en dröm faktiskt för...
Verkligen.
Jag kan känna att gud vad jag skulle vilja leva i den... I den lilla bubblan. Men sen, jag ville bara liksom lyfta hur jag har kommit ur en så otroligt negativ och ångestladdad klimat till att försöka foka på sånt som ger mig så här energi och nästan lite så här framtidspirr istället. Och sen en annan del som jag också har läst ganska mycket om på sista tiden är ett projekt som heter Hearwear. Som är något sådär EU-projekt. Där man, för att det är så otroligt, klädindustrin är ju så vansinnigt stor miljöförstörare. Mm. Inte minst för att det är så, det är näst störst tror jag, av mikroplaster. Och det är att vi har använt så mycket polyester som sen åker ut i små bitar när vi tvättar och spolas ut i haven och lägger sig som stora sjok av plaster. Och bomull är ju inte heller ett bra alternativ för det tar så mycket vatten och används enorma mängder kemikalier för att driva upp bomullsplantor. Men det här Hearwear, det är liksom ett projekt då som där man inom Europa i det här 15 minute cities andan ska liksom skapa produktionscentraler av för att kunna producera kläder och skor och sådär inom Europa, inte skicka bort det till låglöne länder där det är lite si och så med kontrollen. Och att man också börjar då i det här projektet börja göra tyger och kläder av cellulosa från alger och från hö och från massor med så här spännande konstiga saker. Och att man heller inte utgår från att så här, den här, alltså ett plagg har sitt slut när konsumenten har tröttnat på det, utan att det redan från början finns ett helt så här cirkulärt tänk. Alltså att man säger, nu gör vi det här plagget och sen går det dit och sen går det dit och sen går det dit och sen använder den det. Och sen om liksom 10 år när 7 olika personer har ägt plagget och det har gått helt sönder, då mal vi ner det och eldar våra, sådär. Så det är så en otroligt så här mysig bild av framtiden som jag kan längta efter nästan.
Alltså jag intervjuade en plastforskare för några år sedan och hon talade om precis det du sa. Hon sa att ofta när man talar om att vi måste minska plasten, då tänker folk att man ska gå på stränderna och plocka upp så tomma plastvattenflaskor. Och så föreställer man sig den där jättestora ön som är typ storleken av Texas som flyter omkring på. Tydligen finns det 5 sådana och inte bara en. Hon seglar runt liksom i världen för att ta bilder och undersöka de här plastöarna. Hon sa att det egentligen, att samla upp den här plasten egentligen inte är det stora problemet. Men problemet är att även om vi samlar upp den så kommer det att fyllas på igen. Att det allra viktigaste är just det du talar om, Sissan, att stänga av kranen. Att vi producerar så otroligt mycket plast. Vi kan plocka plast och tro att vi återvinner plast i all oändlighet. Men så länge vi fortsätter producera plast och den tydligen går plastproduktionen upp hela tiden. Och så länge vi gör det så finns det liksom ingen, ja men då är nästan ingen poäng med att plocka upp de här plastflaskorna eftersom det bara... flyter ut.
Men det som jag tycker också ger som panik på de plastöarna är ju att man tänker, om man tänker plastöar först så tänker man, men det är bara en massa petflaskor och kanske några hinkar och sådär. Men att det egentligen är då de här mikroplasterna. Att det är så mycket Precis. Som är litet. Det är inte så att man kan åka dit och plocka med händerna, plocka upp, utan att det är så små, finfördelat. Så det är det Precis. Som jag ger som panik med dem.
Och hon sa att vi till och med andas plast. Det finns så mycket små plastpartiklar i luften att det finns liksom, vi har allihopa plast i lungorna.
Mm. De har även hittat i foster, alltså när man föds så innehåller man redan plast för att det kommer in via mamman. såna här mikroplaster.
Men då tänker jag att det är så här, när man hör om så här, det beror av mer och mer plast, då tänker jag så här att det tror ni, ja.
Hörrni, läste ni Hanna Hellqvist essä om att leva i smuts i helgens Dagens Nyheter?
Jag gjorde det. Den var jättebra.
Visst var den så bra? Jag älskar att hon verkligen tar ut svängarna. Alltså, Hanna Hellqvist har verkligen förmåga att skriva saker som man talar om länge. Den handlar om hur hon allmänt skrev att hon tror att pandemin har gjort att folk blir lite smutsigare. Och att folk som har en tendens att inte alls bry sig om man har rent eller skitit hemma. Alltså under pandemin har man verkligen haft möjlighet att leva ut sina smutsigaste, och då menar jag inte sexuellt smutsigaste, utan helt enkelt skitigaste liv.
Och hon har under pandemin, eftersom hon har, jag tror att det är för att hon har diabetes, va, så har hon inte bott i Stockholm, utan hon har flyttat till sitt landställe i Värmland och har jobbat från Karlstad istället för att jobba från Stockholm, och hur det har liksom öppnat upp för skiten i hennes liv. Och hönorna flyttade in under vintern och sådär.
Ja, bajsade in också, beskrev hon. Mm, ganska billigt om hur det kunde gå perioder mellan tvätt och det var hunds bajs på golv och så vidare och så vidare.
Men extra kul tyckte jag hon skrev att hon inte ens lyfter upp gamla trosor och vänder på dem, utan hon kör liksom
samma trosor det här med
utan att vända dem ut och in.
Nej, men hon beskrev också det här så här, ja, det här med att vända på trosorna några gånger, det gör ju folk. Det gör man ju.
Och de är som Oprah. What?
Nej, ja. Nej, men det gör faktiskt inte jag. Alltså, jag är väl väldigt renlig då, för jag vänder inte på trosorna ut.
Det tror jag inte man gör.
Nej. Okej, min spaning är det här. Alltså, Hanna Hellqvist tog ut svängarna. Jag tror hon skrev det med trosorna också lite för effektens skull, för att vi ska sitta och prata om den i den här podden. Men jag tror att det som den här scenen symboliserar ett större perspektiv, eller min spaning är denna, att det är ett svar på det vitala, som vi också talar om, det här perfekta, liksom väldigt rena, vita hemmen på liksom Instagram, där allt ska vara på sin plats och allt är så himla stylat. Och jag tänker att det går liksom hand i hand med att stories är faktiskt intressantare än själva inläggen på Instagram. Och att Clubhouse, där folk pratar och liksom säger ungefär exakt vad de tänker på just nu och det inte spelas in, är på något sätt också en motreaktion till den redigerade podcasten som är producerad och redigerad. Och det här smutsen, liksom, att Hanna Hellqvist skriver om smuts just nu är helt en normal reaktion på att allt har varit så otroligt rent och stylat.
Verkligen. Jag kände bara häromdagen att jag ville avfölja alla som jag följer som har, du vet, vackra hem som de lägger upp bilder på. Sissan, du är inte inräknad.
Nej, tack.
Jag kan fortfarande följa dig. Jag bryr mig inte. Alltså, det här är också extremt humörs bunden till sånt här, att vissa dagar står jag inte ut, andra dagar vill jag också lägga upp bilder på en blomvas i solljus.
Ja, men jag kan 100% bara fastställa som inofficiell trendspanare i den här gruppen att det finns väl absolut ingenting som är otrendare än perfekt. Liksom, när det inte finns själ, när det är liksom på ytan bara, utan man behöver ju djup, man längtar efter liksom det riktiga, det där grottiga. Men med allt detta sagt, att man liksom på ett sätt verkligen uppskattar poängen, att vi är så redo för liksom det som det skitiga, härliga under perfekta, eller bort med perfekta ytan, vi går rakt på det skitiga, härliga, som på något sätt den här, om vi då vill tro att den här Hanna Hellqvist text kan symbolisera, så är så otroligt jag är ju absolut inte så här lätt kräklig, alltså jag kan typ jag kan slicka på handtaget på en allmän toalett utan konstighet. Jag skulle kunna göra det utan att tycka att det var särskilt besvärligt eller så. Men däremot man känner andra människors dofter, alltså när personer doftar så här för
hårbotten
lite lite så här mustigt kön som sipprar igenom jeanstyget liksom.
Det händer i alla fall inte ofta, måste jag säga.
Det känner man väl jätteofta typ på tunnelbanan och så. Att det är så här, vet, ett kön som bara, här har det inte tvättats på. Det är liksom en otroligt speciell must.
För några år sedan var vi en sommar i Helsingfors, hade ingenstans att bo. Och då fick en kompis kompis och sådär, men hör du, min kompis kommer, eller en kompis sa, min kompis kommer inte att vara hemma hos sig på hela sommaren. Det är bara bra om någon vattnar tomatplantorna där, annars dör de, vill ni bo där en vecka? Och jag bara, ja men såklart. Så fick jag höra att den här lägenheten dessutom inte bara var en tom lägenhet, utan också ett riktigt liksom, en takvåning. Jättestor. Och jag kommer ihåg hur jag liksom kände mig ganska så här självgod inför Magnus. Det var sådär att, älskling, vi kommer inte att bo på hotell, vi kommer att låna en superlyxig lägenhet mitt i stan. Och så kommer vi dit, öppnar dörren, det är stort, det är luftigt. Men, och det är också ganska smutsigt, inser vi när vi kommer in. Alltså, dammråttor, fine, de har inte varit hemma på några veckor. Så chillade små silverfiskar över golvet. Okej, okay. Vanligtvis har man ju dem i badrummet om man har sådana, men vem, det kan man ta. Så kommer det, möts ju en lukt och det visar sig att det är ett akvarium som har läckt. Så det ligger både döda och levande fiskar. Det finns liksom typ så en femtedel av vatten kvar. Så det plaskar omkring några stackars fiskar. Så vi börjar med att rädda dem. Och är ganska fokuserade på det här akvariet innan vi börjar liksom se oss omkring. Och det är alltså, det är så obeskrivligt smutsigt där. Alltså,
förutom... Visste de att de skulle låna ut lägenheten?
Nej. Nej, det visste de inte, men de måste ju räkna med att de är borta hela sommaren och så kommer tillbaka till det här. Och det på något sätt imponerar sig också den här obrydheten, liksom, att man bara, det här är som en barnfamilj, man bara får brådis och drar. Men det är verkligen liksom, kylskåpet fullt med mat som liksom mötte en när man öppnade dörren. Alltså det var så att de verkligen, ja men liksom, köttet vinkar åt en för det har återuppstått i en, ett annat format. Och toaletterna, alltså, det var verkligen, jag menar, det var en allmän toalett liksom på, jag menar, det var, ingen, den hade inte, ingen hade städat de toaletterna de senaste åren liksom. Och så kommer vi in i sovrummet där vi ska sova och jag blir nästan klibbigt på golvet, det är så smutsigt där. Massa halvudruckna glas och liksom...
Alltså det här har du berättat och, förut, jag vet vad som fanns på det där. Jag vet vad som fanns på det nattduksbordet.
På nattduksbordet ligger det en buttplug. Och det är sällan man bor bredvid någon annans buttplug.
Åh, herregud. Vad gjorde du med den?
Alltså jag drog medan Magnus då fick vippa ner den i nattdukslådan som han smällde igen. Och ja, men så sanerade han en liten boyta. Alltså det fanns ju ingen chans att kunna städa hela det hemma. Så vi sanerade en liten yta och där vi sov några nätter. Men det var liksom inte riktigt avslappnat. Det kändes liksom som om vad som helst kunde hända där.
Alltså nu kommer jag med en äckel historia till då. Jag som gillar att dra historier om gamla släktingar. Vi kanske ska ha det som ett litet segment. Cecilia snackar jättegamla släktingar. I förra avsnittet berättade jag mycket om min mormor. Nu kommer jag berätta om en tant som bodde i Larv där min pappa växte upp. Det fanns liksom en så här byakufen bodde i något litet torp. Hon var kanske inte fullt som hon skulle där uppe i huvudet alltså. Utan det, men hon, så hon var lite så här byns ansvar, tog väl ansvar för den här lilla tanten då. Bodde i något hus men kunde liksom inte hantera det här ett eget hem. Hon var väl liksom retarderad på något vis, jag vet inte. Men någon gång varje år så gick väl, var tanterna i liksom, då min farmor då, inkluderat, var någon slags överenskommelse att de fick gå hem till henne och liksom... Hon skulle bjuda på fika och det tyckte jag var så här vansinnigt för att när man gick till det huset var det liksom hon kunde inte, du vet, det fanns väl ingen avlopp eller så, det var liksom en total misär av snusk och hon var helt sotig och svart och liksom ja, men då i alla fall så då skulle de hem då till henne en gång per år och så hände det här och så kom hon dit och då skulle hon bjuda på äggmacka så hon hade väl plockat ihop några ägg utifrån höns huset, skalade dem. De blev helt så här svarta för hon hade så smutsiga händer. Hon hade små bröd, hade de äggen som var helt svarta hon hade tagit i dem. Då var det någon tant som sa, oj då, det där blev lite smutsigt. Hon sa, inga problem, jag gomlar äggen. Körde in äggen ett i taget i munnen.
Och liksom...
gjorde med tungan så att det fick liksom centrifugeras in i munnen. Sen bara värpte ut ägget, skar upp det och serverade smörgåsen. Och de fick bara snällt så här äta upp det av någon slags respekt för den här stackars arma kvinnan. Så någonstans väldigt fint att de ändå åt det här overkligt snuskiga. Är den overkligt snuskiga miljön?
Jag hade aldrig. När min mormor var lite senil så hade hon vänner hemma någon gång. Och sen så och det vet jag för att jag var där strax, alltså på eftermiddagen sen, senare efter skolan så kom jag dit. Och så bjöd hon då på samma saker som hon hade bjudit sina väninner på. Och jag bara, fast det här går ju inte att äta, för det här är ju helt, vet, grädden är sur. Som hon hade gjort såna här petit choux, såna här små grejer, fluffgrejer med grädde i. Och hon bara, jaha, ja, de sa att det smakade lite konstigt. Och bara, det är så synd om de små tanterna som tryckte i sig den där gamla skämda grädden.
Ja. Men det är väl ändå liksom nästan den finaste formen av kärlek. När man så här tar ett jävla skott mot huvudet, eller liksom inte, men en sånt där jävla straff för att liksom inte såra någons så här känslor kring att man ändå försökt.
Lustigt är nog ändå, det, apropå Peppes historia där, så jag tänker på när vi några år hade ett hus på Gotland. Så drog vi därifrån på sommaren med liksom tanken att ja, men vi kommer snart komma tillbaka. Så vi behöver inte plocka undan så himla mycket. Men sen så gick veckorna och vi kom inte tillbaka. Och sen hade en kompis, då sen skulle vi sälja det huset, så den kompis som skulle dit och kolla på huset. För att
nej, ni hade också lämnat den. Ni hade också lämnat buttpluggen.
Ja, precis.
Innan vi slutar vill jag komma med ett otroligt, och nu vill jag att era förväntningar ska vara jättehöga när ni ser den här filmen. En dokumentär som heter Kid 90. Har ni sett den eller hört talas om det?
Aldrig hört talas om. Vad är det för något?
Det är en skådespelare som jag faktiskt inte ens kommer ihåg vad hon heter. Det var ju dålig research av mig. Men hon var en barnskådis i Hollywood och försökte hon, och efter att liksom hon, efter den här serien lades ner, att hon slutade den här serien, så fortsatte hon liksom bara umgås med ett Hollywood-gäng. Och hon hade med sig sina kompisar som var lika gammal som hon på den tiden. Och de var alla skådespelare. Det var liksom Leo DiCaprio svingar förbi där och hela gänget från Beverly Hills 90210, eller inte hela men några därifrån, och Johnny Depp. Och hon hade med sig sin, hon hade med sin filmkamera hela tiden, så hon gjorde det som folk gör nu för tiden, alltså filma allt hon gjorde och alla hon hängde med. Och den är, ja, men det är så fint att se om man själv var tonåring på 90-talet och trots att jag verkligen inte
växte upp. Ja, det är Soleil Moon Frye. Ja, okej. Okay. Jag fattar. Jag googlade snabbt.
Jag blev så berörd av den här. Kommer ni ihåg en film som heter Kids som kom ut typ 95-96 som handlar om skaterkillar?
Ja.
Hon hänger med det gänget också. Jag kunde verkligen relatera till de skatekillarna man själv var kär i och hängde med liksom på den tiden med så här långt hår. Alla ser ut som någon slags version av Kurt Cobain. Liksom. Och hur man festar och trots att det, mitt liv verkligen, min tonårstid var verkligen inte LA på 90-talet utan det var snarare Helsingfors som var mycket mer grådaskigt, så visst det så många beröringspunkter, hur man tänkte, hon skrev dagbok också och hur man liksom tänkte på killar och sig själv, och hon dejtar också Charlie Sheen till exempel, en äldre man, och jag vet inte, det var verkligen, alltså vilken den var, och jag började titta på den utan att ha någon aning om vad den handlade om, det var, ja, men det gjorde mig på så gott humör.
Det var roligt. Jag såg faktiskt någonting om den här om dagen, men fattade inte riktigt vad det var. Så kul. Det där ska jag se på direkt.
Jag kommer också komma med ett serietips. Vad sa ni nu då? Jag läste att The Guardian skrev dem att Disney Plus, alltså Disneys egen Netflix, så att säga, streamingtjänst, kommer växa om och vara liksom större än Netflix om 5 år. Jag antar att de har så mycket rättigheter till filmer till höger och vänster att de liksom bara kan göra så. Och de har då en serie som heter, alltså, ja, okej, okay, High Fidelity. Men det är ju en ny version av High Fidelity med Zoe Kravitz. Och den har jag kikat på. Och den tycker jag är så otroligt, alltså den är väldigt så här banal. Och hon är så otroligt typisk så här amerikansk tjej. Påminner så mycket om min dotter Bonnie på så många sätt. Och den är så gullig att kolla på. Man älskar ju Zoe Kravitz. Och den är i New York, i Brooklyn. Och den är härlig bara.
Jag lyssnar på The Guardian, har ju väldigt många podcaster också. Och igår lyssnade jag på en podcast som handlar just om fan kommer igen, men alltså kvinnor som blir mördade. Och jag började lyssna på den, och ni vet hur man lyssnar på när man börjar lyssna på amerikanska podcaster, då är de så här: varning, varning, den här podcasten kan innehålla ord som svordomar, och om ni vill lyssna på den censurerade versionen så får ni gå in på vår webbsite. Och då kan den här svordomen vara att någon säger shit en gång på en timme. Mm. Och så lyssnade jag på den här Guardian-podcasten, och då sa de också det. De sa att varning, det finns eventuellt beskrivningar här som kan vara stötande. Och då tänkte jag, ja, hur farligt kan det vara? Men alltså, jag måste ju stänga av. Alltså, det handlar verkligen om mord på kvinnor. Alltså med en man som hade mördat sin flickvän och verkligen detaljerat. Hon hade skruvpalsen på hennes, tyckte ut hennes ögon och liksom. Mm. Alltså, herregud hur... Ja, så då vill jag bara utföra en varning att när The Guardian säger att det kan... min varning är att man ska ta The Guardians podcast-varning på allvar.
Perfekt. Då har vi alltså ett filmtips, ett poddtips eller ett icke-poddtips och en serietips.
Det var allt skåpet innehöll den här veckan.
Ja, man får gärna tipsa så här: vi har hört en ny podd som så här, tipsar er kompisar, skåpet är en kul podd. Och man kan också få så här, vad gör man? Man typ ger en så här tummar upp. Nej, vad gör man? På iTunes? Nej, alltså man gör en...
Man ger recension och ger oss stjärnor.
Ja, precis. Det är, alltså, no pressure, men det är alltid trevligt. Eller det är bra, det är kul för oss, för då det är bra för oss, helt enkelt. Så det får man göra.
Ja. Det är så mysigt.
Tack, det är så mysigt. Ja.
Och man kan även följa oss på Insta såklart, där man kan skriva små kommentarer etc. Hitta oss bara.
Ha det fint så länge.
Hej då.
Hej då.